Hörrni, en av mina absoluta favoritkänslor, det är när man är beroende av en annan människa, att den ska göra någonting och den faktiskt gör det. När det liksom funkar, den ställer upp och den finns där och det funkar det. En sån känsla hade jag alldeles nyss när vi var på Bodaborg med ungdomarna, när vi hade våra ledare med oss, våra fantastiska ledare. Då de bara ställde upp. Kan ni fixa fika? Ja, men det gjorde de. Och idag ska jag titta på ett ställe i Romarbrevet där Paulus beskriver att Gud ställer upp för oss. Men att det kan bli problem när vi jämför hur Gud ställer upp för oss med hur människor ställer upp för oss. För ett tag sedan så var jag och min familj på väg hem från Dalarna, där min mamma bor. Och när vi kom en bit utanför Borlänge så kom vi i en kurva. Och i den här kurvan så dyker det upp två stycken boxar, två lådor, två trälådor. Jag kanske skulle kunna hunna väja om jag hade varit lite snabbare i tanken, men jag hann inte med. Så vi körde på de här träboxarna och det vart punka på däcket, så vi kunde inte fortsätta. Så vi vart stående på sidan av vägen. Och när sånt händer, då tänker man ju så här, vad är det som händer? Varför händer det här med mig? Hur kommer det gå nu? Hur går det med barnen? Hur kan jag använda det här i en predikan? Och sådana saker som man tänker, vet ni, när saker händer. Vi var stående där på vägkanten och vi är inte jättebra på bilar, så vi visste inte hur man skulle klara oss och laga den bilen då. Men då kommer en annan bil och stannar. Det är flera bilar som åker förbi såklart. Men en bil stannar och ur kliver en tjej som säger: har ni fått punktering? Det är ingen fara, min man han kan fixa sånt där. Ni kan hänga med hem till oss. Jag har två stycken barnstolar så ni kan sätta era barn där. Så får ni åka hem till oss och så kan ni få lite mat också. Helt fantastiskt var det. Det var nästan bättre än det hade varit om vi inte hade kört på de här trälådorna. Det var verkligen ett sånt tillfälle när man var beroende av andra människor och de verkligen levererade. Och vi ska läsa Romarbrevet 8 idag, där Paulus vill förklara att Gud kommer till vår räddning och att Gud vill rädda oss när vi står där vid vägkanten. Och jag tror att om jag skulle gå runt här och prata med var och en av er, så skulle jag säkert kunna få höra flera sådana berättelser där man har bett om någonting och Gud verkligen har levererat som man tänkte. Sådana fantastiska saker där man har fått ekonomisk hjälp eller liknande. Sådana som är väldigt uppmuntrande och inspirerande att höra. Men det är faktiskt inte sådana berättelser som den här predikan handlar om. Sådana historier är fantastiska, men det är inte det vi ska tala om idag. Idag ska jag prata om när man kör på någonting på vägkanten och blir stående där, men ingen kommer och hjälper dig. När du blir stående ensam, frustrerad och undrar varför det är ingen som bryr sig om mig. Det som är mest frustrerande när man står i en sån behöver hjälp vid en vägkant, det är att folk låtsas som att de inte ser en. Jag vet inte om ni har gjort det någon gång. Jag tror att jag har gjort det någon gång. Att man liksom får bort sitt samvete genom att nästan inte se den som står där och behöver hjälp. Men Gud är ju inte sån. Han ser oss alltid när vi står där vid vägkanten. Gud är allsvetande och allstädes närvarande. Och han ser oss och han låtsas inte att han inte ser oss. Hur ska man då tänka när man känner att Gud inte ställde upp? Det finns ju tillfällen i våra liv där vi känner att Gud skulle kunna gjort ett bättre jobb. Vi känner oss ensamma, utelämnande och övergivna. Vad gör vi då? Och hur tänker vi då? Den här frågan ska jag försöka brottas med idag. Och jag ska läsa från ett ställe som är ett av mina absoluta favoritbibelställen. Nästan i alla fall. Det här är ett fantastiskt bibelställe på många sätt, men det finns en liten jobbig del i det. 95% av det här bibelstället är mitt favoritställe, men 5% av det är lite jobbigt. C.S. Lewis, han sa vid ett tillfälle att om jag kunde göra mig av med läran om helvetet så skulle jag gärna göra det, för det stör mig. Men han visste att han inte kunde göra det, för det står med i Bibeln. Och lite så är det med det här bibelstället också. I Romarbrevet 8. 95% är lätt att acceptera, men de 5% som vi ska tala om idag är lite jobbigare. Så om du har din bibel med dig, antingen i bokform eller i telefonform, så får du gärna följa med mig till Romarbrevet 8, och vi börjar i vers 26. Där står det: så hjälper också anden oss i vår svaghet. Vi vet inte vad vi borde be om, men anden själv vädjar för oss med suckar utan ord. Vi har ett fantastiskt löfte på att vi får hjälp i vår bön att be så som enligt Guds vilja. Det står: om han som utforskar hjärtan vet vad anden menar, eftersom anden vädjar för det heliga så som Gud vill. Och så kommer en känd del av den här bibeltexten. Vi vet att allt samverkar till det bästa för den som älskar Gud, som är kallad efter hans beslut. Efter det kommer det som kallas för den gyllene kedjan, i frälsningen. Som visar på att Gud är med i varje steg i vår vandring med honom. Den som han i förväg har känt som sina har han också förutbestämt till att formas efter hans sons bild. Så att sonen blir den förstfödde bland många bröder. Och dem som han har förutbestämt har han också kallat. Och den som han har kallat har han också förklarat rättfärdiga. Och dem som han har förklarat rättfärdiga har han också förhärligat. Vad ska vi nu säga om detta, skriver Paulus? Är Gud för oss, vem kan då vara emot oss? Väldigt uppmuntrande. Han som inte skonade sin egen son utan utelämnade honom för oss alla, hur skulle han kunna annat än skänka oss allt med honom? Vem kan anklaga Guds utvalda? Gud är den som frikänner. Vem är det som fördömer? Kristus Jesus är den som har dött. Ja, mer, den som har blivit uppväckt och den som sitter på Guds högra sida och ber för oss. Vem kan skilja oss från Guds kärlek? Nöd eller ångest, förföljelse eller hunger, nakenhet, fara eller svärd. Fantastisk bibeltext ända fram tills nu. Det står ju skrivet: för din skull dödas vi hela dagen. Vi räknas som slaktfår. Inte lika lättsmält kommentar. Det var ju så bra fram till detta, kan man tänka. Men han fortsätter: men i allt detta vinner vi en överväldigande seger genom honom som har älskat oss. Ty jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller furstar, varken något som nu är eller något som ska komma, varken makter, höjder eller djup eller något annat skapat ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre. Så mycket av den här bibeltexten är sådana citat som man kan hitta i sådana här bilder på nätet med en fin bakgrund och sedan ett kristet budskap eller en bibeltext. Om Gud är för oss, vem kan då vara emot oss? Allt samverkar för det bästa. Men har vi också den här jobbiga kommentaren som inte lika ofta förekommer i sådana texter. Det Paulus gör när han skriver de här 5% som jag nämnde om, det är att han citerar psalm 44. Som är ett väldigt intressant, som också är ett väldigt intressant bibelställe. Verkar vara svårt att veta vem som skrev psalm 44 och också när den skrevs. Men det vi vet är att den är skriven, att det handlar om Israels folk och att de känner sig övergivna av Gud. Psalm 44 börjar med: vi har hört om alla fantastiska saker som du Gud har gjort för vårt folk. Vi har hört om historier med hur du har välsignat oss. Men vet du vad? Det är inte vi. När vi går ut i strid så blir vi krossade och förlorar. Vi blir retade, vi blir förföljda. Vi hade förstått den här förföljelsen om det var så att vi tillbad andra gudar. Men det gör vi inte. Och vi hade kunnat köpa det om det var så att vi inte lydde dina bud. Men det gör vi. Och ändå så ligger du, Gud, och latar dig. Och det står faktiskt så: Gud, vakna, skriver man. Om det här hade varit vår historia så hade man kört på någonting på vägen, blivit stående där Och så hade det kommit någon och ställt sig bredvid den med alla verktygen och all kunskap att kunna hjälpa dig. Men istället ställt fram ett fikabord och börjat fika bredvid dig. Lite det är känslan hos israeliterna när de beskriver det här. Gud, du behöver vakna och hjälpa oss. Och jag tror att vi kan känna igen oss i den här känslan som de beskriver i psalm 44. Man har hört om människor som har fått bönesvar, som har, där har löst sig ekonomiskt. Man har fått ett hus, man har fått jobbet man sökt efter. Men det är inte alltid vi. Det är inte du. Och hur ska man då tolka det? Hur ska man tolka det när ens föräldrar skiljer sig trots att de ber som en galning för att de ska hålla ihop? Hur ska jag tolka det när jag bad Gud om helande fast ingenting hände? Och ingenting händer. Hur ska jag tänka i en sån situation där vi känner att Gud skulle kunna gjort ett bättre jobb? Paulus, som skriver texten vi läste om, han blundar inte för de frågorna. Han vet att det här är någonting som behöver tas på allvar. Paulus var själv en man som fick utstå en hel del. Så han vet att de här frågorna finns. Och han kommer att svara på dem. Men eftersom han är en bra lärare så väljer han inte bara att svara på dem rakt upp och ner. Utan han gör det intressant också. Det Paulus gör är att han ställer frågor tillbaka till oss. Den sokratiska lärometoden. Alltså att använda frågor för att väcka intresse och hjälpa människor att hitta svaret. Vilket vi vet att Jesus också gjorde vid flera tillfällen. Så det Paulus säger är, jag förstår att den här frågan är viktig. Men låt mig ställa några frågor tillbaka till dig först. Och svaret på de frågorna blir svaret på vår fråga. Hur ska vi hantera det när Gud inte visar sig som vi har tänkt? Den första frågan som Paulus ställer i den här texten är, om Gud är för oss, vem kan då vara emot oss? Om Gud är för dig, vem kan då vara emot dig? Och det är intressant att det är just Paulus som skriver det här. För Paulus var själv en människa som hade många motståndare. Han skriver det i första Korintherbrevet. Jag har också många motståndare, säger han. Och jag tror inte heller att det kommer som en överraskning för den som är kristen idag. Att det finns motstånd mot den som bekänner sig som kristen. I dagens samhälle, om man står upp för den kristna världsbilden så kommer man att möta motstånd. För väldigt mycket av de sakerna som vi vill stå upp för, som ingår i den kristna världsbilden, går ofta rakt emot det som kulturen säger. Det räcker med att ta en blick på den politiska debatten så kommer man inse att många av de påståendena som kristna gör anses trångsynta. Ta till exempel tanken av att Jesus det är enda vägen till Gud. Det anses trångsynt av många människor. Så det första svaret som Paulus ger när det inte går som vi tänkt, det är att Gud ändå är med. När saker och ting inte går som vi har tänkt det så betyder det inte att Gud inte var med oss där vid vägkanten. Så det första han säger är, det kommer finnas människor som är emot dig, men Gud kommer fortfarande vara med dig. Och då kanske vi undrar, men på vilket sätt? Om det inte går som jag har tänkt eller som jag ville och jag står där övergiven. På vilket sätt är då Gud emot oss? Vi blir slagna, retade, tittade snett på, inte respekterade. Hur är jag okej då? Paulus svarar, ja, jag förstår att de frågorna finns. Och vi kommer till det. Men än så länge vill jag att du ska veta att bara för att det finns motstånd så betyder det inte att Gud inte är med dig. Så motstånd finns på riktigt, men låt det inte leda dig till att tro att Gud inte är med dig. Den andra frågan som han ställer när han går vidare i sitt svar. Han som inte skonade sin egen son utan utelämnade honom för oss alla. Hur skulle han kunna annat än också skänka oss allt med honom? Och här gör Paulus en intressant sak. Här lånar han lite av Jesus undervisningsbok. För Jesus, han använde ofta någonting som kallas för från det stora till det lilla. från det stora till det lilla. Till exempel så sa Jesus en hel del intressanta saker om det här med att oroa sig för saker. Han sa så här: lyssna, om Gud ger dig det stora så kommer han också ge dig det lilla. Eftersom han har gett dig liv så självklart kommer han också ge dig mat. Liv är det stora, självklart får du maten också då. Jesus sa också att Gud har gett dig kroppen och därför kommer han självklart ge dig kläder också. Från det stora till det lilla. För ett tag sedan så gjorde jag en ganska galen grej. Jag vet att det är flera här inne som har gjort samma sak. Jag frågade en snygg och smart tjej om hon kunde tänka sig gifta sig med mig. Och egentligen är det en ganska galen grej att göra. Alltså ställa sig framför en person och säga: vad skulle du tycka om att för resten av livet så är det bara vi? Så är det jag som gäller liksom. Om du funderar på vad ska jag göra på lördagskvällen, så är svaret: ja, men du ska vara Mattias. Varenda gång. Och då tänker jag, om du föreställer dig att jag går ner på knä och håller upp ringen och friar så här och så ber: vill du gifta dig med mig? Vill du? Och sen tänker jag att Johanna då svarar: ja, men det vill jag göra. Men kan jag få boxen också som ringen låg i? Går det bra? Vad skulle man svara på det? Ja, men självklart. Har du fått ringen som är värd ganska mycket pengar, så klart du kan få boxen också som inte är värd någonting. Och lite så här är det Jesus menar. När man fått det stora, självklart kan man få det lilla också. C.S. Lewis skrev: det kostar inte Gud något, som vi vet, att skapa allt det vackra. Men för att återfå förlorade själar kostade det honom korsfästelsen. Korsfästelsen är det största av allt som Gud har gett. Och därför säger Paulus: eftersom Gud gav er Jesus sin enda son som var korsfäst, så kommer han också ge oss allt det andra också. Men ibland så tror jag att vi tar lite för lätt på korsfästelsen. Sankt Franciscus, han har sagt: jag kan inte äta i samma rum som ett krucifix, för det påminner mig om det hemska som sonen led. Och jag undrar om det har samma effekt på oss idag, alltid. Men korsfästelsen är det största som kunde hända. Och Gud, han gav sin son för oss. Som han sjunger i en gammal sång: det var inte spikarna som höll fast Jesus vid korset, det var hans kärlek till människorna. Och Jesus, han är ett ganska bra exempel på det här, när det verkar som att Gud inte dyker upp. I ett semande trädgård så säger han: Gud, om det är möjligt, ta det här ifrån mig. Men fadern svarar: nej, du måste gå igenom det här. Och han fick lida på ett kors. Men vi vet ju att även fast det verkade som han inte ställde upp, så var det då han räddade hela mänskligheten. Men Paulus, han fortsätter den här frågan och säger att eftersom Gud gav oss det här, så ger han oss också allt annat. Han som inte skonade sin egen son utan utelämnade honom för oss alla, hur skulle han kunna annat än också skänka oss allt med honom? Men jag tror att vi har oftast en ganska bestämd bild över vad det här allt som vi ska få med honom ska vara för någonting. En bra ekonomi, bra relationer, att vi har kontroll på situationen. Men Gud, han säger: i mitt rike är det oftast tvärtom från vad du tror att du behöver. Så han gav oss Jesus, och vad säger det oss då? Jo, även om Gud inte dök upp som vi hade tänkt vid vägkanten när vi hade vår trasiga bil, så gav han oss Jesus, och det borde vara mer betryggande för oss än om han dyker upp på det sättet som vi har tänkt. Och om det inte är så betryggande, om det inte är så betryggande som Gud har tänkt att det ska vara, då kan det vara värt att fundera på: varför är det inte så betryggande för mig som Gud har tänkt? Den tredje frågan som Paulus ställer: vem kan anklaga Guds utvalda? Gud är den som frikänner. Vem är den som fördömer? Vem är det som fördömer? Och här pratar Paulus om Satan. Han är den i den kristna världsbilden som anklagar de kristna. En av mina absoluta favoritcitat är en gammal präst som har gjort. Han fick frågan, kan kristna fortfarande synda? Och då svarar han, ja, genom dopet har vi begravt den gamla Adam. Men det aset kan ju simma. Vi vet att kristna inte är perfekta. Vi vet att vi gör misstag. Och när vi gör det, då kan vi höra anklagelser som, vadå, han som varit kristen så länge, håller han fortfarande på med sånt där? Hon som är så välutbildad, hon borde väl veta bättre. Och så kan vi höra anklagelser som dem. Och Jesus, han ställer sig bredvid oss som en försvarsadvokat och säger, ja, jag vet att den här personen har gjort det här. Men jag har betalt priset. Och då kanske någon säger, ja, ja, men kolla på vad han gör för någonting. Ja, men jag vet. Låt mig prata till punkt då. Nej, men jag, det behöver inte prata till punkt. Jag har redan tagit allt det där. Det finns inget som inte korset täcker. När Jesus dog för 2000 år sedan, hur många av våra synder låg då i framtiden? Typ alla, eller hur? Så Jesus visste vad han gjorde när han tog våra synder på oss. Och han dog inte bara för dina synder utan för hela världens synder. Så andligen kan ingen röra dig. Och då tror jag att nu börjar vi komma närmare ett svar på vår fråga. Gud är alltid med. Gud har gett oss det största och det finns ingen andlig mobbare som kan komma på något du gjort som får Gud att sluta älska dig. Ingenting vi kan göra kan få dig, Gud, att sluta älska dig. Och nu kommer vi till den mest intressanta frågan, tror jag. Fråga nummer 4, som jag tror är den frågan som Paulus verkligen vill komma åt och som är centralt på svaret på frågan, vad gör vi när Gud inte ställer upp som vi har tänkt? Vem kan skilja oss från Kristi kärlek? Vem kan skilja oss från Kristi kärlek? Eller vad? Och så nämner han 7 möjliga svar på den frågan, vad som kan skilja oss från Gud. Paulus har själv varit med om 6 av dem. Och han kommer att få uppleva den 7:e, som är död genom svärdet. Han börjar sin lista med nöd och ångest och förföljelse. Kan något av det här skilja oss från Gud? Och vi får komma ihåg nu att det här är ju inte listan på saker som kan få Gud att lämna oss. Lämna oss. Det har vi redan konstaterat, att vad som än händer så kommer Gud fortfarande vara med dig. Frågan är här, vad kan potentiellt få dig att tvivla på att Gud verkligen älskar dig? Det är en sån lista Paulus gör. Finns det något som kan få dig att tro att Gud inte älskar dig längre? Och det här är ju Paulus lista som vi läser här. Men här kan det vara värt att fundera på, vad är min lista? Vad står det för grejer på min lista? Vad kan få mig att tvivla på att Gud inte älskar mig längre? När jag inte fått svar på mina böner, när jag är ensam, när jag är sorg, om något hemskt händer i mitt liv. Vad skulle kunna finnas på din lista som potentiellt kan få dig att tänka att Gud inte älskar dig längre? Så Paulus säger, okej, här är en lista på saker som potentiellt skulle kunna lura dig att tvivla på Guds kärlek. Han lägger till hunger, nakenhet och utlämnande, fara eller svärd. Och idag så finns det många kristna som lider för sin tro. Inte så jättevanligt i vårt land, men vi vet att det finns många kristna som får lida för sin tro. De här 5% är en verklighet. För din skull dödas vi hela dagen. Vi räknas som slaktfår. Och vet du, det här kommer att hända. Antagligen mer och mer. För ju mer vår kultur vänder sig bort ifrån den kristna tron, desto mer kommer det här att ske. Kristna martyrer som får lida för sin tro. Och vi kanske står och undrar, Gud, kunde du inte hjälpa till lite mer? Men Paulus svarar, det viktigaste för er, det borde vara det att ingenting kan skilja er från Guds kärlek. Jag ska avsluta med två korta tankar om det som jag har sagt. För det första så tror jag inte att vi köper det här. Alltid. Jag tror inte att vi köper det största till det lilla. Alltid. Jag tror inte alltid att vi ser Jesus som det största. Kanske rent teologiskt eller filosofiskt att vi bekänner att ja, men det är klart att Gud är det största. Så är det ju. Men i praktiken är det lätt att ja, men har jag en bra ekonomi? Har jag tillräckligt fint hem? Har jag bra betyg i skolan? Har jag bra relationer? Mår jag bra fysiskt? Jesus, han finns där någonstans, självklart. Och teologiskt kanske han är den största, men inte alltid praktiskt. Och jag tror att Gud vill att vi ska förstå att på riktigt är Jesus det största. Min kärlek för dig är störst. Inte den du är gift med, inte din framgång, utan Jesus är den som är störst. Min andra tanke är så här. Jag läste en gång en kurs i psykologi, en kort kurs. Jag kommer inte ihåg jättemycket från den kursen, måste jag erkänna. Men jag minns en sak som en lärare sa. Och han sa så här, livet skulle inte vara så svårt om vi inte förväntade oss att det skulle vara så lätt. Alltså livet skulle inte vara så svårt om vi inte hade förväntan att det skulle vara lätt. Men lyssna på de här löftena som Jesus har för den som vill följa honom. Saliga är de som blir förföljda för rättfärdighetens skull. De tillhör himmelriket. Saliga är ni när människor hånar och förföljer er, ljuger och säger allt om er för min skull. Gläd er och jubla, ty er lön är stor i himlen. På samma sätt förföljde man profeterna före er. Så Jesus, han är tydlig med att det här kommer att hända. Och i en stund av reflektion så kan man fundera på, varför händer inte det här mig oftare? Varför blir inte jag utpekad som kristen? Som intolerant? Skulle man kunna argumentera för att vi är ofta för toleranta? Att vi i vår längtan att relatera till världen har blivit uppslukade av världen? På jobbet så kanske du inte pratar om din tro. Det finns icke-kristna familjemedlemmar och vänner som man aldrig tar de tuffa frågorna med. Skulle man kunna argumentera för att vi är för toleranta, om det nu är så för någon av oss? Jesus, han lovade att det kommer vara tufft ibland. Men vi har chansen att undvika det helt. Genom att inte stå upp för det vi tror på. Genom att hålla munnen stängd och inte prata om den kristna världsbilden. Som ofta går rakt emot det som är populärt att tro på. Så det Jesus säger här är egentligen, om du står upp för en kristna ton så kommer du få möta motstånd. Och var då inte överraskad. Och kanske är det värt att ställa sig frågan, varför upplever inte jag det mer? Jag tror inte vi ska söka efter bråk, självklart inte. Men det Jesus menar är att evangeliet är så kontroversiellt att det kommer att möta motstånd där det presenteras. Så min fråga och utmaning, det jag landar i idag, det är, lever vi som att Jesus är det största? Inte vår välfärd, inte vår framgång, inte våra relationer, inte om vår bil fungerar som den ska. Utan lever vi som att Jesus är den största, som är värd att stå upp för, trots att det kan svida lite ibland. Jag tror att Gud alltid är med oss när vi behöver honom. Men att han inte alltid dyker upp så som vi har tänkt att han ska göra. Men om vi lever med honom som det största, då finns det ingen som egentligen kan röra oss. Jag avslutar med en bön. Tack Herre för att du har lovat att alltid vara med oss. Hjälp oss att se det även när vi inte blir som vi har tänkt. Hjälp oss att sätta dig störst och högst, Gud. På riktigt att ha dig som det största i våra liv. I Jesu namn. Amen.